Hur skulle du sätta in den här matchen ur ett utilitaristiskt perspektiv, Gustav?
Ur ett vadå perspektiv?
Utilitaristiskt? Du har ju klagat på att nivån har varit så låg här.
Aj, aj, aj.
United score. They always score. Rooney! Oh, wonderful! It's Berbatov! It's brilliant! Marcus Rashford! Oh, glorious! That is a special one! It's Beckham! It's a beauty!
Du lyssnar på United-podden, du vet, podcasten som du inte visste att du längtade efter. Den här podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Vi har måndag kväll den 22 april 2024. Klockan har slagit 19.41. Vi har minus 1 på termometern. Åtminstone här i Stockholm. Men appen säger att det känns som minus 7. Vad finns det överhuvudtaget att glädja sig åt, Mackan, en sån prognos?
Nej, jag förstår mig inte på det här. Alltså nu har dessutom pollen börjat härja också. Så nu kan man inte ens vara varm och pollen härjad. Utan nu ska man vara kall och drabbas av den här pollenskiten också. Liksom. Det är inte ens lite får man njuta av att pollen har kommit. Utan kylan är fortfarande här. Så nej, mycket är det inte att glädjas över. Verkligen inte.
Minus 7 och pollen, det bästa av två världar. Gustav, kan du öka medeltemperaturen från den positionen du befinner dig, typ ekvatorn, eller vad är det någonstans?
Ja, nej, jag tyckte att fake news här förra veckan att jag skulle vara ute och resa. Jag har befunnit mig i London faktiskt. Men jag fick kritik att jag pratade för mycket. Och då måste jag sätta mig själv på bänken. Så då tar vi en veckas uppehåll. Men varmt och fint är det här borta faktiskt. Vi har haft upp mot 20 grader. Så vi har, det är väl den största skillnaden mellan Sverige och London som det blir då. Så här en 21 grader känns som 27 graders skillnad mellan oss just nu.
Ja, fy fan. Alltså, man blir ju helt knäckt, Mackan. Va?
Ja, och då, alltså, man tänker ju alltid att London är en trevlig stad att vara på våren, tänker jag. Men så fort så, liksom, så slår man på någon sån här Premier League-match lördag 16.00, och det ser alltid så jävla grått och tråkigt ut. Men där Gustav är, där är solen, antar jag.
Det solen skiljer
liksom, förföljer honom.
Där har du spaningen. Sen har inte du en väldigt, väldigt gammal tv också, Mackan? Att allt är lite grått. Men den där gamla tjock-tvn som du har hemma.
Ja. Tre pixlar.
Jag har inte kommit platt-tv till Göteborg än, vet du. Det är nej, lite efter fan.
Det där kan jag inte skratta åt, för det kan ligga en sanning i det.
Ja, på tal om sanningar, så den uppmärksamma börjar ju säkert undra om vi har bänkat vårt ordinarie ankare Adam Fröberg för gott. Alltså, kan du bringa klarhet i om Adam har joinat Malaysia i något parallellt universum, eller vad fan är det som pågår, Mackan?
Jag vet inte, alltså det är nästan jag som ändå bor relativt nära honom. Jag vet inte när senast jag såg honom. Han har liksom bara försvunnit in i någon sån här fotbollskanalen-bubbla och är väl där uppe bland lite nu och ja, tycker väl han är för bra för oss helt enkelt.
Gustav, du brukar ju vara bra på det här alternativa liksom, inte sanningar, men alternativa liksom åskådningar och så vidare. Kan du någon teori vad vi har?
Nej, men jag känner inte att jag vill hålla på att sprida rykten, men jag har hört att han gjorde en så kallad Anders Borg på en firmafest. Jag har inte fått det bekräftat, men jag har hört att han gjorde det. Och nu behöver jobba på sitt rykte lite, så håller sig borta från media ett tag.
Ja, det känns lite obehagligt nu. Anders Borg känns som en aura av har olika jurister som sitter och lyssnar av, skannar av alla poddar som finns efter den typen av påhopp.
Nu kan vi inte bjuda in Anders Borg i podden. Kan vi stryka honom från vår önskelista? Vad synd.
Ja, jävla synd. Det hade behövt en ordentlig ekonomisk genomgång av Uniteds böcker. Där är nog rätt så vass, den gode Anders.
Det kan jag tänka mig faktiskt. Men du, hur är det med dig då, Micke? Är det bra med dig?
Ja, tycker jag. Det är ju trots allt game week, för fan. Det blir en liten sväng till Manchester nu när det går så bra för vårt lag.
Så ja, du ska ut och resa för andra gången i ditt liv, inte så?
Ja, precis. Det stämmer. Så... Jag har varit på ambassaden nu och förberett mig. Vad är det som gäller nu i Manchester?
Och vilka sprutor behöver jag ta när jag åker utanför Sverige? Ja. Malariapiller har du ätit i 3 veckor.
Ja. Ja, ni har jävligt stora moskitos där borta, va?
Ja, men det har vi faktiskt. Ska du få se här i helgen? Nej, vad kul, berätta lite då. Vad är det du ska göra i helgen?
Nej, det är ett ruskigt stökigt gäng som ska dit. Bland annat vår ständiga första gäst Fabbe Jalkemo, som har samlat ihop sin gamla kraftfulla elitstyrka från tiden i Manchester. Det var väl 43 år sedan han bodde där, men trots det ska han alltid påminna oss om det. Men nej, men det är en brokig samling. Skara verkar vara ett jäkla gött gäng, så jag känner bara Fabbe, men det blir kul.
Fan vad trevligt. Shout out till den gruppen. Jag hoppas vi på riktigt bra content här i nästa vecka när vi är tillbaka.
Ja, man kan väl säga så här, förutsättningarna finns verkligen för att content kommer ni att få.
Man vill ha en liten uppföljning på Mickes utlandstripp version 2 nu då. Gustav täckte ju den väldigt bra här i januari 2023 var det väl, du var utomlands där första gången. Nästan att vi ska be Jalkemo och köra en version 2 här. Ja,
vad han har lärt sig om Micke Martinsson på resande fot. 5 punkter. Aha, det skulle jag ha.
Verkligen.
Ja, vi får se om Jalkemo har tid. Det är mycket löprunder och instagrammande på olika hipsterrestauranger som ska rivas av också. Men nog fan ska han hinna med att filma mig också. Men jag tror inte riktigt att han har det i sig och ljuga så förbannat som du gjorde, Gustav. Men kul var det.
Ja, så är det.
Nej, vad säger ni? Ska vi sparka igång detta?
Det gör vi. Kör vi.
Med ett nödrop dansade Manchester United över Coventry-ribban och kvalificerade sig för en tredje cupfinal på 2 säsonger efter en närmast farsartad matchutveckling. Hur skulle du sätta in den här matchen ur ett utilitaristiskt perspektiv, Gustav?
Ur ett vadå perspektiv?
Utilitaristiskt? Du har ju klagat på att nivån har varit så låg här.
Aj, aj, aj.
Nu ska vi se här, Gustav. Jag kan hjälpa dig på traven annars. Naturligtvis har jag förberett mig här. Så att du...
Hjälp mig.
Det är ju nämligen så här att den vanligaste inriktningen inom konsekvensetiken är den så kallade utilitarismen. Otroligt svårt ord. Men det är alltså en handling är riktig om den leder till största möjliga överskott av gott. Man ska alltså välja de handlingarna som ger den största möjliga lyckan åt det största möjliga antalet människor. Och det kan man väl säga att den här matchen gjorde, eller?
Ja, otroligt. Man får vad man ber om när man säger att man ska höja den intellektuella verkshöjden i podden. Tack för det, Micke. Snyggt. Men det gjorde den väl då? Om det utilitära här är att vi får en seger och går vidare till en FA-cup-final för den stora staden Manchester versus den lilla staden Coventry, så är väl det bästa för den stora andelen människor då, eller?
Ja, men jag tänker också, jag tyckte det var så jävla bra. Jag bara satt där och funderade lite innan vad jag ska ställa för frågor till dig. Och så dök det här ordet upp som jag inte hört sedan skolbänken. Och det var ett tag sedan gott folk.
Snyggt. Nej. Ja, men bra.
Så kan det vara. Och med det sagt så det finns väl rätt mycket att säga om den här matchen. Vad säger du, Mackan? Du som är general för veckans macka. Är det läge att riva av den direkt, tycker du? Eller ska vi avhålla lite på den?
Nej, det kan vi väl göra. Jag vill bara säga det, att jag var livrädd över att den första frågan skulle ställas till mig. Jag satt och bara, säg Gustav. Panik. Hade redan liksom slått in www.synonymer.se innan Gustav hans svara. Men det var skönt. Ja, fy fan. Nej, men vi kan väl hoppa rätt in i veckans macka. Det är väl gött att starta på det sättet.
Ja, är den utilitaristisk eller mer knasenhållet?
Du, det har jag ingen aning om.
Kör på det gamla vanliga fina knasensättet då. Det vill säga på ditt oefterhärmliga sätt. Och du får som vanligt avgöra hur fan du vill ha den här programpunkten serverad. Vi bara åker med.
Ja, men det blir en hiss och så blir det 2 diss. Och jag tänker att vi börjar väl i hisshållet för att inleda lite muntert. Och sen sakta men säkert vackla över mot det lite mer negativa.
Rimligt. Låt höra. Vem ska hängas, eller på att säga hyllas menar jag. Hängas ska de andra göra.
Hela gänget. Jag tycker att återigen vår kära grekiska festprisse Harry Maguire ska nämnas här i det positiva hållet. Tycker att han återigen gör en stabil insats. Ser man till de första 70 minuterna så är han väl egentligen felfri defensivt. Och som Gustav så vackert påpekade på, jag vet inte om det var svenska i vår WhatsApp-grupp, men det var någon konstig mening där, men som menade på att att det där, det måste ju vara det där vi betalade 80 miljoner pund för, och det händer så sällan. Men så naturligt det ser ut när han liksom marscherar upp i offensiv straffområde och hänger gött i luften och bara pricknickar in den i burgaven. Väldigt vackert. Sen likt resten av sina lagkamrater så efter 70 minuter så är det väl inte på något sätt väldigt bra, men han står upp när många av de andra runt om honom faller på ett sätt som jag i alla fall imponeras av. Så Harry Maguire är bäst i United enligt mig.
Kommentar på det, Gustav. Du älskar att kommentera Mackans val.
Ja, men det gör jag. Nej, men här är en stark öppning, jag håller helt med. Jag tycker att Maguire är absolut bäst bland utespelarna. Jag tycker Onana fortsatt är jättebra. Så jag tycker ändå han ska få en liten parentes där, men Maguire är bäst bland utspelarna.
Ja, jag vill bara lägga in en liten shout, för att jag tycker att mig se en liten gryende uppåtform på vår kapten. Jag tycker Bruno inte ger bort sig i alla fall. Vi kommer komma in på det senare, men jag tycker ändå att jag har sett en tendens till att han är på väg uppåt i form, och det är lovande.
Håller jag med om. Håller med om båda inspelen där.
Ja, Mackan, nu är vi alla nyfikna på nu radade du upp de här. Vilka två är det som offras den här veckan?
Ja, här är det fan välja och vraka alltså. Här är det många som är med och kampar om den icke så återvärda näst sämst. Men jag tycker ändå att, återigen, jag var inne på det, var det förra veckan. Jag tycker att Rasmus Höjlund ser ut som en helt annan spelare sen den senaste skadan. Och igår är han klart sämst av våra offensiva spelare. Och då räknar jag fan med Anthony, sjukt nog. Men jag tycker att han ser kantig ut. Han är på fel plats. Han är konstant lite efter i alla situationer och upptar inte alls de farliga ytorna som en center forward ska göra. Jag förväntar mig jättemycket mer av Höjlund, och återigen, han får inte alls så mycket hjälp som man kan kräva och som han ska få, men jag tycker att han gör det alldeles för svårt för sig själv och krånglar till det när han faktiskt får bollen i bra lägen. Så jag tycker Höjlund är näst sämst.
Vi tar nästa också innan vi gör en helhetsbedömning.
Ja, det här var faktiskt inte svårt, för jag tycker att Aaron Wan-Bissakas insats efter minut 70 igår är bland det sämsta jag sett av en ytterback på den här nivån. Och då pratar jag inte bara om United, utan jag pratar om Premier League i stort. Så fel kan man inte komma in i varje duell. Det ska liksom inte gå. Någon gång kommer man fel fast ändå rätt. Wan-Bissaka lyckas liksom inte ens komma halvrätt in, utan han kommer tokfel in i allt. Och kan ju skatta sig väldigt lycklig över att han på något sätt lyckas med att inte upphäva offsiden där i minut 121 när Coventry prickar in 4-3. Det är en hårsmån ifrån att han, ja, men typ själv ligger bakom 3 av 4 baklängesmål på 40 minuter. Det borde liksom inte gå. Så Aaron Wan-Bissaka är sämst bland många dåliga.
Ja, Gustav, här har du någonting att hugga tag i. Vad säger du om Mackans bägge val här?
Ja, nej, men det finns ju några att välja på. Så jag håller med om att det är två riktigt svaga prestationer från Höjlund, tycker jag är en bra spaning. Vi har sett det, om Onana är på uppåt trend så har Höjlund varit på en lågt gående trend ganska länge nu. Så det tycker jag är en toppen spaning. Wan-Bissaka, ja, alltså jag tycker det är svårt att betygsätta spelare som i grund och botten gör det bra i 60-70 minuter och sen så gör det så brutalt dåligt. Och det är egentligen, det går ju nästan för hela laget. Men jag köper det. Tycker alltid i dagsläget att Rashford ska nämnas över dåliga prestationer. Så jag tycker även att det namnet ska bändas in här någonstans. Och sen så kan man väl säga vad man tycker om Casemiro, men det är ju... Ja, han är ingen världsmittback, det är han inte.
Nej,
Nej, alltså, det är rätt intressant. Vi hamnar ofta i de här hörnorna, men jag skulle ändå vilja påstå att Rashford är sämre än Höjlund, men även om jag instämmer i att det är en helt annan spelare efter skadan. Jag tycker ändå att Höjlund, nu letar jag mikroskopiska halmstrån, jag vet här, men jag tycker i förlängningskvarten, så, eller i förlängningen ska jag säga, i båda kvartarna där, så tycker jag att han kommer ner och hittar, det är jättetrött spaning här, jag vet, men någon slags Harry Kane-yta. Han kommer ner och får bollen. Kanske må hända att det är ett championship-motstånd som gör att han hittar en liten yta. Han kan vända upp rättvänd och gå. Problemet är att då finns det ingen, och han har inte heller den verktygslådan att liksom lägga rätt boll i nästa läge. Men jag tycker ändå att han höjde sig lite i förlängningen och avgjorde ju trots allt straffläggningen som vi kommer prata om en liten stund. Men jag tycker Rashford är sådär fruktansvärt jävla håglös och körde en Bakayo Saka när han limpade ut där och filmade skadan. Han inte ville vara kvar längre, för det var helvete vad usel han är. Fan, vi Saka däremot, ja, jag tänker inte försvara, men det är trots allt touchen på målet i parodi. Det är svårt för honom att ta på sig det. Vad fan ska han göra? Och sen straffen. Ja, det kanske är straff som vi ska prata om också strax, men det var en mer straff när Jack Grealish hoppade upp i, jag vet inte vad han försökte göra i den här jävla muren. Så att jag köper faktiskt Ten Hags kritik därefteråt kring just den situationen, men jag håller med dig, Mackan. Man Bissakas insats är ruskigt jävla dålig. Jag vill inte sträcka mig till den sämsta jag har sett, men det är ju ett haveri.
Ja, jag vill bara kommentera. Jag vill inte på något sätt inträda i Adam Fröbergs roll här som Marcus Rashfords nummer ett försvarare någonsin. Men nu känner jag att det är på sin plats. För jag har sett väldigt många på sociala medier kritisera så det bara står härliga till, och United-fans som buar ut honom när han haltar av planen. Alltså jag tycker fan det är skamligt beteende först och främst av de som rest dit och sitter och håller på Manchester United, att då bua ut en egen produkt som de senaste åren är vår bästa målskytt och förra året bar det här laget på sina axlar. Det är först och främst skamligt jävla beteende. Sen till själva prestationen av Rashford. Alltså jag tycker hans första halvlek är ganska bra. Där tycker jag att han är klart bäst i offensiven. Sen i andra halvlek så har vi det här, så här lite ointresserade, loja, kommer inte riktigt till i något läge av spelet. Och jag vet att många United-supportrar främst stör sig på att han springer väldigt lite. Han är loj i defensiven. Det som stör mig mest med Rashford när han inte är i form, det är att han tror att han är typ Xavi eller Iniesta och liksom ska gå ner och hämta boll och stå och leta genomskärare på 30 meter. Du kan inte det. Jag förstår inte vad är det han vill åstadkomma. Lite som du nämnde där med Höjlund. Det kan jag förstå att man droppar ner när man inte har varit med i matchen och vill få några touch och ja, men bidra i spelet. Men Rashford liksom ställer sig på mittplan med en halvt överlappande Wan-Bissaka och en orörlig fronttrio framför sig, och så ska han hålla på och flicka och trycka och leta någon obefintlig genomskärare. Alltså, sluta med det, för det är han sämst på. Det är det jag tycker som sticker ut mest i hans spel när han är ur form. Då håller han på och ska vara någonting han inte är. I första halvlek tycker jag att han håller det ganska enkelt och ja, men utmanar några gånger, har några fina skott, har något fint samspel med Bruno som leder till en halvchans. Alltså håll det enkelt och gör det du är bra på. Sen säger jag inte att det är en fantastisk prestation, men jag tycker att hans första halvlek är klart godkänd. Hans andra halvlek är svag, men trots det så får han... United-fans får det att framstå som att han är problemet till allt som går emot United, och jag är så jävla trött på att läsa det, för så är det inte liksom. Fick jag det sagt?
Ja, det fick du verkligen sagt. Jag skulle vilja prata emot lite där, för jag håller inte med om att han är klart bäst i offensiven, för det, jag tycker det finns andra vägar fram till att United gör en hyfsad första halvlek i alla fall. Men
Bruno är bättre. Jag pratar mer om Höjlund och Garnacho.
Ja, alltså jag tycker det är Bruno som skapar, och det är ju också det som är lite grann som du touchar här. Den vänsterkanten känns ju otroligt svag. både defensivt tyvärr, för Van Bissaka klarar inte av att hantera defensiven själv. Han behöver understödet och det får han inte. Och offensivt så ser det ju det ser så jävla roligt ut när Van Bissaka, han hittar ju inte någon position, han kan ju inte löpa runt, han tar inte den när Rashford går in i plan, så Rashford får inte så mycket alternativ och då blir han stillastående. Så att till viss mån kan köpa att det inte bara är Rashfords fel, men det här att stå med bollen helt still som du säger och försöka slå passningar, omöjliga passningar från den positionen, det får han ju sluta upp med. Han är ju inte den spelaren, då får han röra på sig, gå in i mitten, gör vad fan som helst, men gör inte det du gör var och varannan match här. Så att nej, jag, Rashford, jag köper det att idioter som buar, det gör inte jag. Jag sitter bara i besviken.
Ja, och det förstår jag så här, men det har varit Maguire nu ett år typ, som får ta skit för allt som händer, och det kan väl jag ta på mig lite också gällande Maguire.
Det får du göra.
Men alltså, man tappar liksom all konsekvenstänk när man pekar ut en spelare som trots allt har bidragit med mål och poäng i viss utsträckning, fler än vad vissa andra offensiva spelare har gjort som har spelat mycket, och som har aldrig varit skadad den här säsongen utan spelat de flesta matcherna, och som i grund och botten har burit det här laget offensivt i majoriteten av de 6-7 senaste säsongerna. Jag tycker det blir löjligt när han ska få ta all skit för att United är dåliga som lag. Det blir skevt på så många sätt.
Nej, det ska han inte ha. Jag tycker bara, jag har sagt det tidigare, att han saknar konkurrens, och jag tycker många i truppen gör, och han hade mått bra. Han skulle inte ha spelat så mycket den här säsongen utefter sina prestationer, och det kan man ju tyvärr säga om typ 9 till startspelare som hade mått bra av att känna lite flås i nacken och få roteras bort lite efter 3 matcher när det inte har gått så bra. Men det är som skadesituationen är, som vi har pratat om och kommer att prata mer om kanske, så har de ju fått spela väldigt mycket mer och ta större ansvar än vad de har klarat av att bära. Och jag tycker att Rashford har en riktig jävla skitsäsong bakom sig, och troligtvis framför sig också de sista omgångarna. Svårt att tro att det kommer vända, och det ligger ju främst på honom och hans prestationer. Men vi ska inte hålla på att bua ut våra egna spelare, det är förkastligt.
Så är det. Vi går vidare och pratar lite om matchen då. Scott McTominay är pålitlig. Han gjorde sitt 10:e mål alla turneringar. Snyggt framspelade av Diogo Dalot. Och sen så, Gustav, vad hände sen? Sen på hörnan så hände någonting och då vaknade du till.
Då dök han upp där. Jag tänkte, som Mackan spoilade här, så jag tänkte att det var det här vi betalade för. Att han är lite klumpig där bak och är lite stor och stabbig, men vi får i alla fall en spelare som kommer nicka in en sån här 4-6 hörnmål varje år. Och det var lite färskt i minnet att han hade gjort precis ett sånt här mål mot Sverige, va? Hjälp mig nu, VM va?
Nej. VM kvartsfinal när Emil Forsberg försökte plocka upp Harry Maguire på hörnan. Det gick så där.
Det gick så där, va, hade de den här fina, de stod som en ljusstake där, som en jävla linje stod de allihopa och spred ut sig, och det var farligt varje gång. Hur som helst, då kände jag i alla fall att så här, men det här blir perfekt. Nu ska vi börja göra lite hörnmål igen. Så känner jag, ni får hjälpa mig, han har säkert gjort ett par på huvudet, men jag tyckte det här var det första målet jag kan komma ihåg som bara distinkt, då han liksom tar den där överlägsna ytan och bara distinkt nickar in den. Han har säkert gjort flera, men jag kände i alla fall att det är det här han har fått i landslaget hur länge som helst, och vi aldrig har fått i United. Så då blir jag lite glad.
Och sen när Bruno Fernandes rullar in 3-0 så tänkte jag åtminstone jag att nu är det klart, och skrev något hånfullt mot Viaplay-studion på X. Men chi fick jag, Mackan. Vad är det som händer från matchminut 71 och framåt? Kan du ta oss igenom det?
Jag vet fan inte. Alltså, på riktigt, jag vet inte. Jag undrar hur många bollar United ska leda med för att det ska vara tryggt. Jag tänkte ändå att gränsen var 3-0. Jag tänkte nu, det här kan till och med United stänga ner. Och 10 minuter efter 3-0 så är det ju fortfarande närmare 4-0 än 1-3. Och jag tänker, fan, Coventry, de är inte bra alltså. De har halkat till en semifinal på att vara lite halvsköna mot Wolverhampton och haft tur med lottningen. Och så så händer någonting. Jag vet inte, först och främst förstår inte jag någonting kring deras första reduceringsmål. För hur fan kan man bli så fri i boxen? Det är ju liksom, det är ingen superkontring att göra, utan det är väl en halvtaskig långboll och så en ganska bra inspel från kanten. Och helt plötsligt så står deras enda anfallare helt fri i boxen 12 meter från mål. Och där och då känner jag väl, nej fy fan, nu krävs det inte mycket för att det ska kollapsa här. Och det gjorde det inte heller. Sen är det väl bara totalt jävla mörker från alla inblandade i stort sett. Och så står vi där med en Wan-Bissaka hands i 94 och så är det förlängning.
Ja, om vi går till straffsituationen då, Gustav. Vi har ju pratat lite grann de sista veckorna att Ten Hag var väldigt tydlig med en fas att det är många spökstraffar United åker på nu. Hur sätter du in den här straffen i liksom dels det snacket, och är det straff? Är den andra frågan du får?
Den andra frågan kommer jag bara avböja, som att jag har ingen aning om vad hans regeln är. Så jag ska inte, liksom, jag vågar inte ens. Liksom. Jag har ingen aning om vad den är anno 2024. Men fotbollsGustav tycker inte att det där är straff. Vare sig om det är United eller inte. Jag tycker att någon gammal regel och definition var att arm är typ in till kroppen och är någon typ av naturlig rörelse och man gör sig inte onödigt stor. Jag utgår ifrån att den är daterad, den beskrivningen av straffar nu för tiden. Men jag tyckte ändå att det fanns någon relevans i det. Och jag tycker inte att det är liksom boll söker arm, inte tvärtom etc. Jag tycker alla förutsättningar finns där för att det inte ska vara straff. Så jag tycker den är hård, och som du hintade på så fanns det ännu tydligare spelare som gjorde sig större i en mur här, va, mot Chelsea i FA-cupen dagen innan. Så det är lite inkonsekvent. Men ja, straff kan det bli och straff blev det, och vi sätter oss på något sätt i den situationen själva, så vi får skylla oss själva i viss mån. Men sen så är det ju, summerar ju på något sätt Uniteds säsong i ett nötskal, hela det här. Det blir Murphys law liksom, lagen om alltings jävlighet liksom. Allt dåligt som kan hända verkar hända liksom. Det känns som i alla lägen så, ja, men när det där 3-1-målet kommer så känner jag också själv att så här, ah, fan, det skulle inte förvåna mig om liksom. Och sen så helt plötsligt kommer ett sånt där jävla idiotskott som går bara via ryggen typ, eller, och i någon jävla båge som är så här, hur ofta ser man den? Inte så ofta, va? Och det är också ett skott som inte heller är liksom, som man ska behöva oroa sig över eller som man tror ska vara något problem, utan det blir farligt på grund av en jättekonstig styrning liksom.
Det är också helt sjukt. Det är liksom ultrarapid. Blir han helt fastfrusen? Och han bara står och väntar. Det känns som det tar 3-4 sekunder innan bolljäveln går in. Ja, så jag tänker, varför springer han inte mot den och försöker säkra dig? Jag tycker det var lite konstigt, om jag ska säga någonting om Onana, att han inte ens försöker gå på den. De andra målen är väl inte så jävla mycket att göra åt, men ja, det var ett hur som helst maximal otur. Det är väl liksom, det ska vi inte säga. Det är väl min take på det här är att lagen om all jävlighet är ju där och grinar oss i ansiktet, och sen är det ju ändå totalt, ja men totalt sönderfall vi får bevittna, att vi tappar 3-0 mot ett championship-lag som växer med sin enorma publik på den kortsidan de får anfalla emot. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Vad är det här? Vi kommer att prata lite mer om Ten Hag sen, men vad är det för insats av spelarna? Är det gummiknän eller vad är det som händer? Liksom?
Ja, men jag tror att det är väl någon mix av gummicykeln och inte ha något att luta sig tillbaka mot. Hur gör vi när det inte riktigt fungerar eller när vi sätts under press? Vad kan vi luta oss tillbaka mot då? Kombinera bristen på det ihop med all skit som egentligen har hänt den här säsongen när vi har haft ledningar, så tror jag det krävs inte jättemycket för ett psyke som redan är lite på svaj att fullständigt brista då. Så jag tror att det är en mix av brist på spelidé, brist på rutiner och ja, men psyket helt enkelt.
Och Casemiros psyke vid första straffen. Han försöker göra en Bernardo Silva där. Det var det sämsta straff jag sett någonsin.
Det var en dålig Bernardo Silva också, för den är liksom 1,5 meter ut åt sidan. Liksom, så den är inte heller kvar i mitten ifall målvakten slänger sig åt ena hållet. Så den är katastrofstraff alltså, av en sån person.
Ja, desto härligare var det att se Diogo Dalot gå fram och bara dundra dit den, och sen löste det sig på slutet. Men vi har ju ändå, ja, vi ska prata om slutscenerna, men det finns ju någonting i mig som jag tycker en bild säger mer än 1000 ord brukar man ju säga. Men den här, inte flygfotot utan drönarfotot, när man ser att Höjlund slår in straffen. Han firar med fansen, precis som att han har avgjort Champions League. Vad är det som händer i övrigt och vad säger den bilden er?
Ja, men det är osynkat i leden där med hur vi ska göra om vi vinner det här. Det ser man ju även på klungan där bakom de 10-12 spelarna som står i röda tröjor där hälften börjar liksom säga, ja, nu joggar vi upp va, och firar här uppe, medan andra hälften bara vänder sig om och börjar typ be om ursäkt till Coventry eller i alla fall tacka för matchen. Och det är liksom, ja, Anthony som vi kanske kommer till har sin egen lilla agenda. Onana också sticker ut i något. Han sätter sig på knä vid kortsidan. Det är liksom, det skriker inte funktionellt lag lagsammanhållning över det firandet. Det gör det inte.
Jag tror så här, om 3 säsonger eller kanske kortare tid så kommer någon be oss summera den här säsongen. Då säger vi ingenting utan då slänger vi upp den bilden bara.
Ja. Men det var lite som det var här hemma liksom. Jag hade lovat sambon att, nej men fan det är lugnt, jag fixar middag ikväll och ikväll blir det god mat. Jag kan nog börja laga mat vid, ja men 6:15, då ska nog matchen vara klart. Och så känner jag att allt blir liksom i osynk här. Hon drar åt ett håll, jag drar åt ett annat. Och sen när det är slutsignal, alltså i 99 fall av 100 när ditt lag vinner en straffläggning, då är det ju, ja, men då är det ju extas och lättnad och glädje. Alltså, igår var det liksom, jag visste inte riktigt vad fan jag skulle känna, utan det var mer, nej fan, nu stänger jag av tvn och så går jag ut i köket och lagar den här jävla middagen och så låter jag bara de här känslorna som sitter kvar vid slutsignal, bara låta dem, ja, men smälta. Och kan man tänka igenom lite när man står och lagar mat. Och jag, alltså en del av mig, hade min lagkamrat gjort det där målet som Höjlund gjort, då hade jag väl kanske reagerat lite som Onana och bara, fy fan vad skönt. Den andra hade väl varit lite Maguire eller Eriksen och så här, ja, nu är det klart, tack för matchen, vi går vidare och så släpper vi den här skiten. Så jag kan ändå förstå splittringen, men det är ju väldigt komiskt att det ser ut så där.
Ja, jag tänker direkt på att du ska laga mat där och så slutsignalen går och det är liksom, springer du då ut i köket, kör några varv där och har liksom händerna bakom öronen och hånar in tjej lite.
Vad säger du nu då?
Vad säger du då? Nu blir det tacos, är du? Ja, nu blir det tacos. Nej, det är bra. Nej, det är ett dysfunktionellt Manchester United just nu, så är det är jättekonstiga scener. Jag har aldrig sett United fira inom citationstecken en seger på det sättet förut.
Jag tycker det var vettiga slutord heter det. Ett dysfunktionellt Manchester United gick till FA Cup-final. Succé-segmentet Talk of the Town är tillbaka med 3 påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar om de är sanna eller inte. Första påståendet lyder: det är Uniteds träningsupplägg som orsakat alla skador. Här vet jag att du brinner för det här påståendet, Mackan.
Mm. Nu kommer väl den lite konspiratoriska delen av mig själv fram här, för jag har ju såklart inte den blekaste om det här. Jag har ingen aning om hur United tränar, jag har ingen aning om upplägg, jag har ingen aning om vilodagar, jag har ingen aning om någonting. Men åker man på 65 olika skador på en säsong, vilket fan är unheard of tidigare, så kan det inte stavas otur. Det finns ingen som kan övertyga mig om att det är otur. Vissa skador, absolut. Och när vi pratade om det här lite kort igår så nämnde jag till exempel Newcastle eller Aston Villa som också har varit väldigt skadedrabbade och haft tunna trupper i vissa delar av säsongen. Men det som skiljer dem åt är att Villa har väl åkt på 3 korsbandsskador på viktiga spelare som har försatt dem i kritiskt läge. United har det är så återkommande skador hela tiden som liksom tyder på att det är något som inte riktigt stämmer här. Mason Mount har väl åkt på 4 olika muskelskador inom loppet av 6 månader, vilket i sig tyder på en ganska harvad kropp först och främst, men tyder också på att det är någonting här som inte riktigt är som det ska vara. Detsamma gäller väl Luke Shaw. Det är något konstigt med skadorna som återkommer på samma spelare. Det är Luke Shaw, det är Lisandro Martinez, det är Mason Mount, det är Anthony Martial, så jag vet inte vad han har av skada. Om jag ska vara helt ärlig.
Oavsett tränare så är han aldrig tillgänglig ändå.
Nej, så är det ju. Absolut, absolut. Men det är liksom inte de här. Det är inga brutna ben eller det är inga knän som går sönder eller det är inga hälsenor, utan det är luddiga muskelskador som dyker upp på ett antal spelare flera gånger på en säsong. Och för mig är det inte otur, och de som påstår att det är otur med så här många skador, det känns som att man liksom väljer att se bort från vad det egentligen är då.
Om vi letar vidare, Gustav, du gav ju Michael Clegg ett ganska fint betyg här på din årliga genomgång. Vad skulle du sätta för uppdaterat betyg på honom just nu, givet Mackans genomgång här?
Ja, lågt. Det var ju, jag var tydlig med det, jag blandade ihop två Michael Clegg. En Michael Clegg som alltid beställer plusmeny och en som byter ut pommes till morötter. Två olika Michael Clegg. Så jag satte betyg på fel Michael Clegg. Jag pudlar på den, det står jag för. Så vi får väl, men jag lovar att återkomma innan säsongen är slut på vad ett betyg är. Det blir inga teasers redan nu. Men jag ska försöka bemöta det här lite ändå då. Och jag tror att det är svårt att prata om det här på något annat sätt än som Mackan börjar med att säga, att vi har ingen aning om vad de gör och inte gör. Så det blir bara ren spekulation. Men jag är ändå så här, jag försöker luta mig på det man vet då. Och det är ju, så här såg det inte ut förra året. Vilket får mig att tänka att troligtvis så har han inte ändrat träningsupplägget radikalt i år. Utan troligtvis kör han har väl mer eller mindre samma upplägg som han har haft tidigare. Och så här såg det inte ut under sina Ajax-år. Eller sina 20 år. Så jag tänker att det är så här, jag gjorde ändå lite snabb research för att se om man kunde se att det fanns någon trend att ha varit så här förut. Och det verkar inte ha gjort. Så det kan jag väl då lägga en röst på att det kanske är maximal otur i år. Något annat jag tittade på som är kanske lite statistik jämfört med andra klubbar är så här, vad tror ni? Det finns någon sån här skadetabell som mäter, nu Mackan var inne på det lite, men hur många dagar man har haft spelare borta totalt. Så om vi säger att Malassi har varit borta i 200 dagar och sen så har Casemiro varit borta i 57, då har man 257 totalt. Så bygger man på sån hela truppen. Var tror ni United ligger i den tabellen i Premier League?
Etta.
Ja, det måste de göra.
De ligger sjua.
Oj.
På antal dagar som vi har haft spelare borta. Och det gör oss till ett mittenlag. För oss, titta live här, ska vi se. Newcastle, nästan 1700 dagar i sin spelartrupp totalt. Brentford 1500, Crystal Palace 1500, Sheffield United typ 1500, Chelsea 1450, Brighton 1400, United 1300. Så det är så här, visst, det är man kliver hår här. Så har vi Liverpool precis ungefär på samma nivå som oss. Tottenham 150 dagar efter Luton. Nu blir det så här nördigt. Men det får ju mig att känna lite att så här, ja, det kanske ändå är, alltså om man slår ihop summan av det här, så är det kanske inte en sån jävla sjuk säsong. Utan det som är sjukt med det här är att vi har haft en lagdel framförallt som har blivit så extremt jävla drabbad till en nivå som jag aldrig har sett förut. Och det är det som är vårt stora problem. Att om man bryter ner då vår backlinje och tittar på de här liksom mittbackarna, så kunde man kanske förstå att Rafael Varane har alltid haft lite skadeproblem. Ingen kunde tro att Lisandro Martinez skulle ha en till sån här säsong efter hur det slutade förra säsongen. Det är ju helt osannolikt att Johnny Evans kanske inte riktigt håller för sin ålder längre och skulle vara småskadad, kanske vi kunde lista ut. Nu har Victor Lindelöf varit mer skadad än han varit tidigare. Malassi har varit borta hela säsongen. Luke Shaw har haft återkommande skador. Alltså det är här är återigen Murphy's Law. Att det är liksom, vi är en jävla lagdel som har drabbats så jävla hårt. Och det är därför jag tror att det ser så jävla illa ut för United, och vi får känslan av att vi är värre drabbade än andra lag. Och det är för att vi har inte 12 stycken starter backar som vi kan använda. Det har ju ingen. Och det är, så men i stora hela verkar inte som att vi är mer skadedrabbade än någon annan.
Nej, jag tror du är inne på någonting. Håller med båda, eller håller med. Jag, min take är väl någonstans någon mix av det ni är inne på. Du sa det, Mackan. Vi har haft många kortare skadeperioder och så spelarna hetsats tillbaka. Några har haft efterhängda skador, framförallt Mount. Och, men det är ju som du säger, Gustav, i backlinjen. Alltså, det ska vara intressant att bryta ut och titta på liksom lagdel, flest dagar per lagdel. Och då borde United ligga bra till eftersom det har varit så koncentrerat just i försvarslinjen. Och tittar man på bänken igår mot Coventry så är det ju inget... Ja, det är helt galet. Alltså, det är ju, när Ten Hag vänder sig om så är det bara barn på bänken. Liksom. Och det är klart att det är inte hållbart nu när man går in i ett hyfsat tätt spelschema. Även om inte säsongen gäller så där jättemycket så handlar det snarare om att få ett seniorlag på plan. Och jag tänker, så vad beror det här på då? Ja, uppenbarligen så har någonting gått snett jämfört med i fjol. Jag gissar ändå att man har skruvat upp träningsdos för att spela den typen av spel som Ten Hag vill, nämligen extremt hög press. Och vi har ju sett, liksom, Mackan, du har varit på den flera gånger om i år, det här enorma gapet på mitten som gör att United, när man blir överspelad i pressen, får jaga hem hela laget, ta väldigt många maxlöpningar per match. Men å andra sidan, modern fotboll handlar väldigt mycket om maxlöpningar hela tiden. Det är inte så att Liverpool-spelare aldrig springer hem eller springer mycket i sin press etc. Så det kan helt enkelt vara så att det har skapats en stress, tror jag. Den faktorn är ju svår rent liksom fysiologiskt och vetenskapligt. Att det blir liksom som en stress att folk tvingas snabbt tillbaka för att täcka upp. Och det är ju aldrig bra att titta Lisandro Martinez liksom bara dyker upp plötsligt och startar och får hoppa in och ganska snabbt liksom efter sina långa konvalescenser. Och det tror jag snarare kan ha bidragit till att det har blivit så många återkommande skador att man är stressad tillbaka helt enkelt.
Ah, nej, jag håller med Gustav och dig där. Det som oroar mig mest är inte att vi... Det är inte att vi åker på ett par allvarliga skador som håller spelare borta under lång tid. Typ Malaysia, vad nu han har för skada, det vet jag inte. Alltså det som oroar, det är väl de här 4-5 veckors skadorna som händer spelare gång på gång på gång på gång. Mount, Varane, vad har vi? McTominay och så vidare och så vidare och så vidare. Det är väl det som oroar mest.
Jag tror att det handlar mer om att de tvingas tillbaka i spel på grund av att det har blivit en liksom snöbollseffekt med en ond cirkel över att vi saknar så mycket truppspelare att de tvingas tillbaka snabbare än vad de ska och då blir det förslitningsskador. Så ja. Det tror jag.
Harry Maguire visade, om inte annat, att han spelade väl på sprutor mer eller mindre och kämpade på när det inte fanns så mycket att byta in. Så att, ja, vi får se. Fortsättning följer i Skadegate. Antonis beteende efter Höjlunds avgörande bör rendera i böter och avstängning. Ja, Gustav, vad säger du om det här först och främst? Vad är det han sysslar med?
Nej, men han, det är inte helt säker faktiskt på om han riktar sitt hån eller sin vi vann, ni är sämst liksom, grej. Det har vi sett förut på planen mot Coventry-fansen. Lite längre bort, eller om det är spelarna som står framför. Jag är inte helt säker. Jag tycker inte man kan helt urskönja det. Men oavsett så är han ju adrenalinfylld och vill fira genom att visa vem som är bäst, tycker han. Och det ser inte så snyggt ut. Påstående fråga om han ska få böter och avstängning, sa vi det? Jag tycker verkligen inte det. Jag vet inte, man kanske hörde redan på min utläggning lite att jag tycker att det här är i grund och botten en del av spelet. Det är liksom, så här är det, ett svenskt U21-landslag som firar framför Frankrike, som de har firat framför oss och etc. Och man är, det här är liksom lite en del av det. Och det är adrenalinet på planen. Och jag är helt övertygad om att om Coventry hade vunnit så hade någon spelare sprungit förbi någon United-spelare med någon som han hade sagt något skit till under matchen. Eller, alltså det här ingår lite i grejen. Jag tycker inte att det är tillräckligt illa för att det ska vara så himla dåligt. Och jag är inte förvånad att det är Antoni av alla spelare där ute som gör det här. Det får man med den här typen av spelare. Jag tycker att det är klart förlåtligt.
Gustav, lite förlåtande, Mackan. Hur lyder din dom?
Ja, alltså jag gillar ju det här egentligen, ska sägas. Alltså jag är för hets och jag är för uppvigling av supportrar eller motståndare. Fan, det var allt jag gjorde under min tama men händelserika fotbollskarriär. Så jag må kasta den största stenen i glashus nu. Men för att göra såna här grejer, då måste man kunna backa upp det lite, va? Jag menar, Antoni kommer in i minut 65 när vi leder med 3-0. Vi tappar 3-0 till 3-3 och Antoni gör inte ett skit på 50 minuter. Han slår inte en straff utan står i mittcirkeln som ungdomarna som kommit in. Och hans första reaktion är att han ska göra det där mot ett krigande championship-lag som har spelat deras livsmatch. Alltså jag vet inte, det är skevt på så jävla många sätt och vis. Alltså jag hade typ förstått om vi mötte Liverpool eller om vi mötte Chelsea eller Arsenal eller City eller vad fan som helst. Men när du har kommit in i minut 65 och inte bidragit med någonting, att då bete sig som en tvååring, det blir så jävla löjligt alltså.
Ja, jag försökte leta upp ett citat här från någon gammal storspelare som kommer inte ihåg vem det var som kommenterade, men han sa väl något liknande som du är inne på den mackan, att ja, det är okej om du gör det om du liksom har ägt matchen eller på något sätt har gjort avtryck under säsongen, men när du spelar på en nivå som kanske sämre nivå än motståndarna du möter på championship-nivå, så ska du nog hålla dig lite kall. Jag tycker väl så här, och det jag vet att det här är hyckleri, men hade det varit Liverpool, ja men då kanske jag hade förstått det lite. Då finns det någon slags rivalitet, det finns det är viktigt att liksom trycka till dem på alla jävla tänkbara sätt. Det är Lex Bruno Fernandes gör mål och springer framåt, tar bollen och vägrar släppa bollen till Liverpool och håller på vidrig, riktigt vidrig. Men det mår man ju bra av som United-supporter i det läget, även om objektivt så är det ju patetiskt beteende. Men jag ilsknar till över det här. Jag tycker det är fan inte fair mot Coventry som har gjort en heroisk match. Jag tycker det behövs inte det där. Visa fan lite. Framförallt Antoni, med tanke på den säsongen han har haft och egentligen hela tiden han har haft i United, tycker jag det är så jävla, det är on brand deluxe att det är just han som gör det. Men det är så patetiskt. Jag hade gett honom en böteslapp för det här. Jag tycker det här ska fan statueras exempel. Stenhårda Ten Hag, som Ledley Kings knä brukar säga. Oh. De håller säkert med mig här.
Jag vet inte varför ni är så snälla mot Coventry. Jag såg ju samma match här, och det är klart att fotbollshjärtat i en känner för en underdog story. Men det handlar ändå om åttan i championship här med spelare som tjänar i snitt 30-40 000 pund i veckan. Det är liksom inte, det är inte lilla liksom Forest Green Rovers här som har liksom ekologisk vegan biff på arenan och liksom solceller på taket. Det är ändå så här, det är ändå Coventry vi pratar om, och det är, jag vet ju inte, men jag, liksom, vi vet hur jävla mycket sandbagging det är och skitsnack på en fotbollsplan. Så kan jag potentiellt tänka mig att om det är fansen han riktar sig mot, att de har skrikit grejer mot honom i de liksom 40 minuter han har spelat, ja, kan jag tänka mig att spelare kommit fram till honom och gjort kommentarer om potentiell kvinnomisshandel eller ditten och datten som han har varit. Ja, jag skulle misstänka att han får höra det på typ varje plan, så det är ju inte världens jävla liksom stjärngossar här. Sen så försvarar inte det, och jag säger inte att det är coolt eller snyggt eller bra på något sätt, men jag kan känna lite att så här, ja, det här är ju lite typ delen av the winner gets to do this liksom. Och så länge man gör det på en okej nivå så får det vara okej, liksom, tycker jag.
Då stänger vi det här påståendet med att svara ja eller nej på följande. Ska Antonis beteende rendera i böter eller avstängning, Mackan?
Nej.
Gustav?
Nej.
Och jag säger att han kan få en saftig bötes. Han klarar en 500 000 pund eller något. Kan han ha.
Lille.
Då har vi kommit fram till den stekheta programpunkten, veckans Town Hall. Och i sedvanlig ordning återbesöker vi förra veckans påstående, och det löd ju enligt följande. Manchester United har den mest toxiska supporterskaran på sociala medier av samtliga lag. Och här vann ju faktiskt nej-sidan relativt klart med 63% och då följaktligen 37% som tyckte ja, det stämmer. Kommentar på detta, Gustav, du som inte var med och diskuterade detta förra veckan.
Ja, men bra, bra snack. Intressant. Det är en riktig jävla krutdunk och ens öppna upp det ämnet. Så jag tyckte det skötte ni riktigt bra. Och det är väl kul att se att det finns och det är väl inte överraskande kanske att se att det finns lite olika syn på det på X också när det ska diskuteras. Jag vet inte riktigt vart jag står själv. Det är också så här hypotetiskt. Man har inte koll på hur alla andra fans uttrycker sig. Och jag tror att Adam eller... Nej, det var en ny grabbar som snackade, som pratade om att det... fotbollsfans i grund och botten inte är någon jävla snillen i alla lägen och att det uttrycks lite på det här sättet. Det enda jag kan slå ett slag för är att jag känner att vi har, det här är kanske kontroversiellt, men bitvis lite bortskämda fans som har glömt bort också hur jävla mycket bra vi har fått med United som de flesta andra klubbar inte får. Och jag tror att man känner att man fortfarande vill få det och blir väldigt, väldigt, väldigt frustrerad när man inte får ha det lika bra som man hade det förut. Och jag kan tycka att det finns lite en så här, entitlement i det. Så jag det är väl det enda jag vill slänga in i det ämnet. Men bra, bra snack om det.
Mm, tack för det inspelet, Gustav. Mackan, vad har vi för inspel från X?
Jag kan börja med en liten rolig här då. Jag vet inte hur jag ska uttala det här namnet. Antingen så är det Basme eller så är det Basme. Inte den blekaste. Men han skriver sälj veckans town hall. Uselt.
Gustav, hur skulle du värdera veckans town hall på marknaden just nu, Gustav? Du som kan det här med siffror.
Skyhög. Jag tänker framförallt 7% högre än vad den var för 2 veckor sedan. Och det är väl det som är det viktiga. Det handlar om en trendlinje och den har vi.
Den har vi. Vad har vi mer på inspelsfronten, Mackan?
Ja, alltså det var väl inte någon som egentligen argumenterar för att vi har det. Utan Det är väl nej-sidan här som har tagit till tangentbordet också. Men jag lyfter Jonas Blomqvist som på något sätt liksom med sina ord får stänga det här. För det var mycket av det du och jag var inne på också redan förra veckan. Han skriver, kort och gott, alla lag har svin på sociala medier. Idag finns dessa plattformar som gör det möjligt för idioter att synas.
Ja, det var fint och... Även vi syns ju där, så vi kanske får räkna in oss i den skaran.
Vi är ju genier nu. Mycket slänger sig med sådana riktiga svåra ord och Gustav...
Alltid varit geni.
Ja,
precis. Och Mackan, du hänger med.
Och Mackan kör.
Hänger med.
Ja, det är bra.
Ja, hög tid för att ta tag i veckans town hall som lyder enligt följer. FA Cup, vinst eller inte. Ten Hag tränar inte Manchester United i höst. Och vi ska ge er lite grann kontext, för det har ju, som ni säkerligen har noterat här, florerat diverse rykten som slänger lite extra bränsle på det här påståendet. Och flera ihärdiga rykten kring att Thomas Tuchel ska föra samtal med Ineos, åtminstone om man ska tro tyska Kicker eller ESPN. Så att det är hyfsat trovärdiga källor som ändå lyfter fram den galna tysken i den här soppan. Och lägger man där till då, kom precis en stund sedan innan vi spelade in här, att ansedda The Telegraph profilen James Ducker, han rapporterar att Uniteds tillträdande tekniska direktör Jason Wilcox kommer, citat, genomföra en granskning om Ten Hags referenser och omklädningsrumsrelationer innan man tar beslut om holländarens framtid i klubben, slut citat. Med det i beaktning, hur ser du på Ten Hags framtid här, Gustav Fåren?
Ja, intressant. Mycket information redan från idag. Alltså det är ju mycket att spekulera i. Jag hoppar rakt in i sak och säger helt enkelt att min gissning är att han fortfarande är vår tränare i höst. Och det är framförallt av 3 anledningar. Den ena är att han hade en väldigt stark första säsong och visade vilka framsteg han är kapabel att göra med dåliga förutsättningar på kort tid. Det tror jag väger i hans fördel. Det andra är en potentiell benefit of a doubt för hur dålig den här säsongen har varit baserat på de konstanta skadeproblemen på nyckelspelare som jag har pratat om. Och kanske mest relevant tror jag är det organisationspraktiska. Och då med det menar jag, och det var ju det lite Sir Jim Ratcliffe var ute och gnällde på här på Londons gatan när han hade sprungit maraton. Så ganska oprovocerat, det enda han tog upp utan att egentligen riktigt få frågan var att han tyckte att det var jävligt dåligt att alltså hela den här gardening-liv och hur svårt det är att rekrytera fotbollsledare och executives från andra klubbar. Och nämnde själv utan att få frågan att ja, det kan ta ibland 6, 12 upp till 18 månader att få loss någon. Jag tror att man behöver inte vara en geni för att förstå att det är Dan Ashworth han pratar om. Och när han slänger ut siffror som 18 månader innebär det att han ser en potentiell risk att vi inte kommer ha Dan Ashworth på plats förrän om 18 månader. Kanske att de kan lösa det. Men så jag tror organisationspraktiskt så har vi satt Omar Berada på plats som vd, det är bra. Jason Wilcox nämner du som nu kommer in som teknisk direktör. Det saknas alltså huvudansvaret för den sportsliga verksamheten däremellan, vilket vi tror ska bli då Dan Ashworth. Men jag tror inte att man tar ett sånt stort beslut att ändra tränare utan att ha sin nya sportsliga direktör på plats. Om det inte blir så uppenbart att Erik ten Hag har tappat omklädningsrummet totalt. Och det tycker jag i dagsläget inte att det ser ut som han har gjort. Det har vi sett förut hur det ser ut med Mourinho, Solskjaer etc. när de tappar det. Jag tycker inte ten Hag har gjort det. Skulle kunna vara att de här närmsta 6 matcherna att det helt kollapsar och att det ser ut som att han gör det, då gör han sig själv omöjlig. Men om det ser ut som det gör just nu, här i sommar, så tror jag att man inte sätter en ny tränare på plats utan att ha en ny sportsdirektör på plats först.
Mm. Mycket att ta tag i där, Mackan. Dels det jag var inne på, att Tuchel nämns att det ska föras diskussioner. Det sorterar i alla fall jag in på rykteskontot. Men vad säger du om Gustavs resonemang som talar till Ten Hags fördel? Hur ser du på detta?
Nej, jag tycker det är många bra poänger och jag tror väl att det sista Gustav pratar om där, jag tror väl det är det som framförallt talar för att Ten Hag faktiskt blir kvar. Samt vill jag lägga till en punkt här, att jag tror att United, nu spekulerar jag som fan här, men jag tror att den här ledningen inte ser någon tränare som den självklara kandidaten. Vi var inne på det för någon vecka sedan när vi pratade om när Ten Hag tillträdde, att då var det Ten Hag som var den självklara kandidaten. Han ska vi ha och så ser vi till att lösa det. Nu, alltså man läser nya spekulationer varje dag om vilka tränare som är aktuella. Nu är det helt plötsligt Tuchel, innan var det Nagelsmann. Sen förlängde Nagelsmann med Tyskland. Då är han borta. Sen skriver ju även James Ducker i den här artikeln att United är intresserad av flera intressanta tränare på marknaden. Bolognas Thiago Motta, Michel i Girona, De Serbi i Brighton och Amorim i Sporting. Och när det börjar bli så här många namn och det är spekulationer hit och dit och så lägger du till en Tuchel på det och så helt plötsligt är Graham Potter aktuell. Alltså, jag tror att ett så pass stort beslut som det ändå är, då vill man ha en ledning på plats. Och då vill man säkerställa att det är ett beslut som vi ska vara trygga med i flera år framöver. Och så som det ser ut nu så tror jag inte att den här styrelsen, när den är icke fullständig än, så tror jag inte de känner sig tillräckligt trygga med att fatta det beslutet. Sen om jag tycker det är rätt eller inte, det tror jag har gjort mig ganska tydlig över de senaste månaderna. Men jag lutar nog fan också åt att Ten Hag är kvar. Sen vill jag påpeka innan jag släpper den här, att jag ser det som väldigt svårt att han ska vara kvar om vi förlorar FA-cupfinalen och missar Europaspel. För då är det inte mycket att hänga sig mot längre för käre Ten Hag.
Ja, men det sista tar jag faktiskt fasta på. Jag har ju gått ifrån att stå bakom Ten Hag stenhårt under säsongen. Jag har börjat vika av mer och mer åt att jag tycker sportslig ledning på plats. För jag tycker det är rimligt det du är inne på, Gustav. Det är väldigt vettigt att se det på det sättet. Och jag är ju trött på det här paniken att sparka, sparka, sparka och bara ta in någon interim, spelar ingen roll vem. Jag tycker då fortsätter bara det här kaoset. Det har varit min ståndpunkt. Sen är jag väldigt, väldigt nära att tappa förtroendet för Ten Hag. Och jag tycker och tycker väl att då får faktiskt sportsliga ledningen ta det beslutet. Jag säger så här, hittar vi rätt ersättare? Thomas Tuchel vill inte jag personligen. Du radar upp en jävla massa namn. Jag har ingen favorit som jag kan känna nu i och med att det inte är konkret än att ta ställning till det. Liksom. Det är inte två kandidater som tävlar utan det är bara en massa jävla rykten. Men det är klart att en hel del av våra lyssnare förväntar sig att vi ska sitta och skrika här. Avgå nu, sätt en annan tränare på plats innan FA-cupfinalen så har vi chansen att vinna det. Alltså, jag tycker det är tramsigt. Och då får folk hata mig för att jag tycker det. Men jag är av den uppfattningen att visa mig en kandidat som är värdig att kliva in och göra det bättre. Då köper jag det. Men igen, jag lämnar över beslutet till de som bestämmer och jag tror att de kommer ta rätt beslut.
Nej, men det är inte hela poängen att vi, nu när vi har klagat på våra ägare så länge att vi inte har haft ordentlig liksom, sportslig ledning och med kompetent folk, så är det väl precis det som är poängen, att nu när vi får in ägare och de säger att vi vill göra saker i rätt ordning, sätta hela strukturen och organisationen på plats, då kan vi inte samma personer hålla på och klaga på att vi vill ha snabba resultat och liksom kicka vår tränare så att vi har en annan tränare till FA-cupen så vi kan vinna en FA-cup som, ja, så här, in reality, vem fan bryr sig liksom, om den här FA-cupen i grund och botten. Det är inte det som är långsiktiga. Det är klart att vi vill vinna en titel, men så jag tycker verkligen, han sa det själv, Sir Jim Ratcliffe här, att det är tålamod. Fansen kommer inte vilja ha det och det kommer tycka det är jobbigt, men de måste ha tålamod och det tycker jag vi ska ha.
Skulle du säga något mer, Mackan, så rundar vi av här med en kort omröstning.
Nej, jag ville bara säga att jag förstår ju samtidigt de som skriker på ny tränare, för jag är en av dem. Men det ligger ju samtidigt mycket i det både du och Gustav uttrycker, att då ska det vara rätt man. Och då ska hela ledningen stå bakom det beslutet och vara trygga med det. Sen vill jag ju bara flika in det till Micke att jag tror att det finns ganska många tränare som hade gjort det bättre än Tenag.
Ja, det är sannolikt, och många som har gjort det sämre också skulle jag vilja lägga i vågskålen. Men med det sagt så tar vi en omröstning här, tycker jag. FA Cup vinst eller inte, Ten Hag tränar inte United i höst, ja eller nej, Gustav?
Jo,
han gör det. Och vad säger Mackan?
Ja, hjärnan säger ja, hjärtat säger nej, så nej, blir det.
Ja, hjärnan säger ja, nöjer jag med och så stannar jag där. På onsdag 21.00 väntar jumbon Sheffield United på Old Trafford. Vi kommer inte att stanna till så där värst länge, faktiskt inte alls. Men jag vill ha ett par snabba tips från er boys. Kan United schabbla till det här, eller vad tror vi om? Vad blir det? Wow. Mackan? Du tänker.
Ja, vi leder med 3-0 efter 57 och så blir det 3-3. Nej, vi vinner med 4-1 tror jag. Sjukt nog.
Härligt. Gustav, motbud.
Ja, nej, men vi kan absolut skövla till det här, och det är de här matcherna vi har svårast för. Som om vi inte har svårt för de andra också. Men vi trasslar oss till en 2-1-seger. Något oförtjänt.
Ja, då drar jag till med 3-2. Så här, totalt haveri och tur. Så vi tar sig United över det här hindret. För att ta sig vidare till nästa hinder. För på lördag 16.00 så är det då dags för nästa bottengäng att gästa Old Trafford. Nämligen mäktiga Burnley. På vilken ambitionsnivå, givet diskussionen vi har haft idag, Gustav, kommer du lägga motståndarkollen på?
Jag lägger allt jag gör i mitt liv på högsta möjliga ambitionsnivå, det vet du. Och lite extra mycket när du ska åka med ditt röva gäng här till Old Trafford, så att ni ska få en riktig jävla genomgång på vad det är ni ska få se här i helgen.
Bring it fucking on!
Bring it fucking on, mate! Ja, så är det. The Clarets då, eller de vinröda på svenska. Vet ni varför de heter Burnley förresten?
Ja, de är upplys väl från Burnley
eller
något?
Ja, bra då. De kommer från staden Burnley. Något ooriginellt, men acceptabelt. Så därför heter fotbollslaget även Burnley. Lite tråkigt, men så är det. Men vart ligger
bra
då?
Start. Bra start.
Ja, precis. Här kommer fun facts. Skriver ni upp där uppe nu, resegruppen? Så är det. Och vart ligger då denna semesterpärla placerad, tänker ni? Jo, ett par mil norr om vårt kära Manchester. I en av de mest fotbollstäta områdena i världen. typ promenadavstånd till både Leeds, Blackburn, Preston, Bradford och Blackpool uppe i Lancashire. Men nog om den geografin. Låt oss prata lite om tabellgeografi istället. United befinner sig som bekant i de norra delarna av tabellen, sjunde plats, men i en ostabil vädersituation där strimmor av solsken avlöses med tillfälliga stormbyar som drar in. Burnley däremot hittar vi djupt nere på tabellens sydkust. Sol och sangria, tänker ni? Nej, det är molntäckt, konstant nordlig snålblåst och duggregn. 19 plats i tabellen just nu och en hårsmån från att få byta geografisk tabell nästa år till Championship, va? Så är det. Jag tänkte faktiskt inte låta er gissa hur det brukar gå mot Burnley, för jag tycker det känns lite för lätt. Vi säger bara så, det här är ett lag vi brukar slå. 7 segrar, 2 oavgjorda och en förlust på senaste 10. Låt oss istället skruva tillbaka klockan lite. Till en gråmulen septemberdag 1892, tänker ni. Första gången vi möttes. Nej, säger jag. Istället tänkte jag att vi ska ta oss tillbaks till julen 1963. Julen 1963, första divisionens schemaläggare hade inte direkt slagit knut på sig själv när han la schemat så att vi ska möta Burnley borta på annan dagen 26 december för att sedan möta dem igen hemma 2 dagar senare 28 december. Ovanligt, 2 ligamatcher så tätt inpå. Hur gick det då i de här matcherna, tänker ni? Jo, ett bakfullt Manchester United, hänförda av Bobby Charlton, men i avsaknad av en mystiskt sjuk George Best, förlorade första bortamötet med 6-1 26 december. Ett tröstmål av den hårdskjutande skotten David Heard var allt vi fick med oss till hemmaresan. 2 dagar senare då, mer eller mindre liknande förutsättningar förutom att en George Best nu magiskt hade tillfrisknat igen. 5-1 till United. 2 av Heard, 2 av Graham Moore och 1 av en nynyktrad George Best. Ganska otroligt ändå, inom loppet av 2 matcher så har man alltså en 6-1 förlust och en 5-1 seger mot samma lag med mer eller mindre samma trupp. Lite ovanligt, känns lite sån här, känns lite hockeyallsvenskan eller lite Tingsryd, Nybro Vikings. Gå fort i hockey, eller?
Verkligen. Nybro Vikings, jävla dumma helvete. Skjut färskåpet. Fina Håkan Lönngren, tänker man också.
Ja, vad gött ändå. Kul att du har en till kommentator i västen. Det är många som vill att du ska köra Holmgren hela tiden. Men nu var det någon annan kille där från landet som du kör. Det är kul.
Nej, dumma är så jävla kass, fan. Skicka ut skiten ur arenan, för helvete du.
Kan inte vänta tills det börjar växa mossa bortom här öronen. Det där är min, det här är någon så här Karl Oskar och det nu blir finkulturellt igen. Utvandrarna där hemma. Lodret.
Vad är det som händer alltså?
Mackan hänger inte med på någonting nu. Ja, förlåt. Nutid då. Ska vi snacka lite nutid? Skruva fram klockan lite där. Uniteds trupp vågar inte ens spekulera i vad vi kommer ha här framåt helgen. Jag misstänker att ett halvdussin spelare kan lyckas trampa på ett par legobitar här i dagarna och tvingas ställa in med kort varsel. Så vi vet inte vad vi ställer upp i. Kanske kan det vara dags för reservlagstränaren Tom Huddlestone att få göra sin första match här. Känns inte... Känns lågoddsare på den ändå, eller?
Vad är det för matchvikt på Huddlestone nu?
Ja, Rund är också en form. Han är i bra form, så att säga. Så är det. Tom. Okej, Burnley då. De är ledda av den gamla United-antagonisten Vincent Kompany. Hans andra säsong nu efter uppflytten från Championship förra. Måste seger nu senast mot Jumbo och Sheffield United då. 4-1. Men annars är det inte jättemycket att glädjas över i år. Lite nordkoppling har de runt om i truppen. Vi har en Sander Berge från Norge, defensiv mittfältankare som har spelat varenda match denna säsong. Sen på yttermittfältet har vi dansken Jakob Brun Larsen. Musikerna Anne Brun och Kim Larsens osannolika kärleksbarn. Helt otroligt. Kärlek över generationsgränserna. 6 mål har han gjort hittills i år i alla fall. Ja, också finkulturellt för er finsmakare rent musikaliskt. På andra ytten har vi isländaren Johan Berg Gudmundsen. Dessutom har vi svensken Hjalmar Ekdal med sina 8 matcher den här säsongen. Så där har vi vår motståndarkoll, gruppen.
Wow, Gustav, vilken leverans.
Lärde vi oss något nytt, Micke?
Jag lärde mig massor, framförallt att göra research, för det gjorde inte jag förra veckan. Jag måste pudla här, och det grövsta. Fan vad jag skäms, för det, ingen har kommenterat det, men jag kommenterade fan själv, för jag kan inte gå vidare i livet. Jag säger så här, Coventry tränas av Mark Robbins. Jag känner inte till så mycket om honom, kläcker jag ur mig. Men jävla idiot, det är en googling bort. För jag påstår att jag följde United redan 1990 när han räddade, citat, Sir Alex Fergusons jobb. Ah, fy fan, fick jag det sagt. Det var bedrövligt, så gött att du är tillbaka, Gustav, och rätta till det här.
Ja, det är bra.
Horribla misstaget. Ja, med det sagt så ska vi väl tippa lite också. Nu vi fick in en rättelse för en gångs skull i den här podden. Det är aldrig någon som brukar pudla. Mackan gör det någon gång när han sagt att någon är helt värdelös och sen tar han tillbaka det. Men nu ska jag också vara där och rätta lite grann. Gustav har aldrig rättat sig själv, så nej, fick jag det sagt också.
Det stämmer.
Ja, skämt åsido, hur går det här då mot fina The Clarets? Vad säger du, Gustav?
Jag har sett Burnley mer gånger än vad jag skulle vilja se ett fotbollslag i den här säsongen. Jag tycker inte de ser så bra ut. Det känns som att de har hög ambitionsnivå och inte så bra utförande. Det känns som en mismatch där mellan tränare och trupp. Så jag tror att här kanske vi faktiskt skulle kunna ta en seger och göra det lite självklart. Så säga att vi vinner med 3-1 här då.
Ja, Mackan, vad kontrar du med?
Tar vi inte 2 vinster den här veckan, då vet jag inte vad jag gör. Så jag säger då att om vi vinner med 4-1 mot Sheffield, så vinner vi med 2-1 mot Burnley.
Ja, jag tror också det här blir tillkräft, men jag är ju trots allt 100% på Old Trafford, så seger lär det bli. Jag kan inte tänka mig något annat när jag är på plats och bevakar, så jag säger United vinner med 1-0, helt sinnessjukt tips här. Och målet, ja, vem gör målet? Jo, Garnacho, för han måste börja göra mål, annars får jag sjunga igen och sådana jävla skit.
Just det, det är vårat lilla bett där. Eddie Medusa iklädd en sån riktigt god raggar-outfit, sittandes i en gammal raggabil. Var det bettet, Micke?
Jag tror det. Jag gör faktiskt hellre det än att sjunga faktiskt. Jag kan sätta mig i raggabil med Eddie Medusa outfit.
Ja, men du måste ju sjunga också. Du måste ju sjunga också.
Sången var
jävla grej. Jag ska göra det. Men vi får se. Säsongen är inte slut, Mackan.
Nej. Verkligen.
Då har vi tippat och då finns det bara en programpunkt kvar, nämligen att ta en kik i vår enorma lyssnarfrågelåda. Det var vilket drag det var i den här veckan. Jag har givetvis letat upp några sköna kommentarer. Vi hinner inte med alla tyvärr, men otroligt engagemang får man ge. Vi ska se här. Vi ska se. FPL Controller skriver så här. Det är bara lite kul. Jag vill bara läsa upp det, för det är ingen fråga. Gött att vi vinner, gubbar. Kanske finns någon front vi borde förbättra. Men en CV-final på Wembley är alltid tuff. Nu är det bara 90 plus eventuellt tillägg från en trofé. Vilken vår? Och sen eldflamma som emoji. Lite lätt ironiskt där, får vi ändå konstatera. Det ska vara skönt att ta med den. Och sen har vi Jonas Blomqvist här då, som nämns titt som tätt i den här podden nu för tiden. Är det något fel på en när man bokat resa och ska se både Sheffield United och Burnley? Det väl bli 0 poäng. Vad säger du, Macka?
Ja, något fel är det ju på dig, Jonas. Det tror jag vi kan konstatera. Du och Micke kan gå i någon terapi när ni kommer tillbaka till Sverige där nästa vecka.
Ja, och har vi mer på listan här? Dåligt repat här naturligtvis som programledaren, men vi tar den här då från Albin Hedstål. Vi har ju pratat lite om honom redan, men jag tycker den är ändå rätt relevant. Vi borde ju ha funderat lite grann kring det här. Han skriver så här. Spelar Höjlund skadad? Helt annan spelare sedan landslagsuppehållet. Vad säger du, Gustav? Du som är expert på fysiologi på avstånd.
Kanske då, eller? Dålig form i alla fall. Men jag vet inte, Casemiro hade väl ett samma problem förra säsongen. Var väl egentligen frisk, men spelade inte bra. Så jag passar på den då. Jag ska hoppa in faktiskt. Jag känner nu, inser att det kom en fråga. Det är sällan jag tittar på den här frågan. Det var någon som ställde en fråga och taggade in mig på, som också skulle till Burnley. Det känns som alla ska till Burnley. Eller se matchen mot Burnley nu i helgen. Och skrev, Gustav, kan du inte ge mig fem tips på saker man måste göra i Manchester? Jag kan ge dig 14 tips. 14 tågavgångar till London varje dag. Och det jag säger det med all kärlek att Old Trafford är det absolut bästa man kan göra i Manchester. Och allt som har med Manchester United där omkring, utöver det så är det en sån där stad. Alltså. Jag är ingen jättefan, men jag hoppas att ha en bra helg.
Ja, var det riktat till mig också? Du hoppas även lite att jag har det bra, eller?
Ja, jag hoppas att jag överlever där borta. Lite dagga gäng.
Ja, vi behöver väl känna oss lite grann nöjda, eller vad säger ni?
Ja, tycker jag väl.
Tycker jag verkligen redo för en till United-vecka. Kul! Va? Nu kör vi. Gasen i botten.
Full gas framåt! Vi säger stort tack till Mackan och Gustav. Och framförallt stort tack till dig som har lyssnat på avsnitt 127 av United-podden. Som gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supporterklubben MUS. Om du vill resa till Manchester, bli då medlem i supporterklubben på mus.se och få tillgång till deras 500 säsongskort på Old Trafford. Följ oss gärna på sociala medier och glöm inte att prenumerera på oss i din favoritpoddspelare. Simma lugnt.